berätta för dig. Att sitta ner och bara läsa gamla psalmer och sånger. Från tid till tid har han berört människor. Och inte bara det, förvandlat människor. Fött på nytt till ett levande hopp. Så skriver Petrus, aposteln Petrus. Vilket underbart uttryck. Född på nytt till ett levande hopp. Vad betyder det? Jo, att vara född på nytt. Jag talar om Guds ande i förra gudstjänsten. Anden, säger Paulus, det är som en handpenning som jag har fått. Är det någon som har haft en gammal bil på avbetalning som vet vad handpenning är? En handpenning. Alltså, då jag blev född på nytt, fick barnaskapets ande, som Bibeln säger. Det där vittnesbördet i mitt inre som har fördjupats och förstärkts genom åren. Det där vittnesbördet jag bär, det är någonting som, det är en handpenning som gör att jag har redan här och nu en liten bit av himlen i min själ. Och när jag sjunger de här sångerna om frälsning, om att Jesus kommer om himlen, då slår det an någonting djupt här inne. Jag bara vet att jag vet. Att jag vet att det är sant. Jesus lever. Jesus älskar mig. Jesus kommer. Jag ska uppleva slutfrälsningens triumf. Har ni hört uttrycket? Slutfrälsningens triumf. Vad är det? Jo, i ett ögonblick ska det ske. Då han kommer på skyarna. Och alla vanliga tyngdlagar slutar fungera. Och jag tillsammans med alla dem som av hjärtat har älskat hans tillkommelse. Vi ska lyftas från jorden. Upp för att möta honom i skyn. Vi ska se honom ansikte mot ansikte. Och då vi gör det, det är då slutfrälsningens triumf är en verklighet. Jag ska förvandlas och bli honom lik. Halleluja. Född på nytt till ett levande hopp. Billy Graham, han sa ofta när han var gammal: jag är vid gott mod, jag läser sista kapitlet. Ja, man kan ju till exempel bara ta sista bibelboken, Uppenbarelseboken. Berättas ju om mycket nöd och ångest. Och mycket lidande och smärta. Och sataniska härjningar i vår värld. Men det finns ett sista kapitel. Amen, kom Herre Jesus. I min barndoms väckelsemöten var ständigt frågan: var ska du tillbringa din evighet? Jag minns inte att människor sa att de kände sig kränkta. Utan det var liksom ett naturligt grundakord i min barndomsmöten. Var ska du tillbringa din evighet? Och ju äldre man blir så här, så inser man ju mer och mer vilken hastig liten visit man gör här i tiden. Reser på enkelbiljett, några flyende ögonblick är jag här. Jag är en främling, jag är en gäst. Och man anar ju mer och mer att djupa sett är min stund på jorden en förberedelsetid inför evigheten. Så är det. Verklighetsflykt, säger någon. Tvärtom, säger jag. Det här är nyckeln till att kunna leva. Att kunna ta emot varje dag som en kärleksgåva från Gud. Att jag har liksom evighetens ljus strålar ner över mitt liv. Den rättfärdige stig är lik gryningens ljus, där den växer i klarhet till dess att den nått middagens höjd. Vilka bibelord vi har. Att vara en levande kristen, det är att vandra i gryningsljus. Tänk dig en riktigt tidig sommarmorgon och dagen ligger kvar. Och det finns fortfarande lite kyla och skuggor längs vägen. Men du går mot ljuset och för varje steg du tar så tilltar ljuset. Vi går mot nya världar och under pilgrimsfärden, sjunger jag. Vi är noga med att alltid ställa Jesus i centrum i våra gudstjänster.
Kristen tro handlar om Jesus. Och det behöver sägas tydligt i Sverige idag. Det finns en förvirring också i kristna sammanhang. Och jag nämnde igår att det finns en kamp omkring Jesus tron. Bekännelsen till Jesus. Kristen tro handlar om Jesus. Vad ska jag då göra med denne Jesus? Sa Pilatus. Kan du ana våndan i hans inre? Har du stått inför den mannen och mött hans blick? Vad ska jag då göra? Jesus är inte en av många religionsstiftare. Jag hävdar att han är helt unik. Det finns ingen som Jesus. Han är unik i fyra avseenden, säger Bibeln. För det första, han är den enda vägen. Om du kan hitta en enda mening i Bibeln som motsätter detta, så kom och berätta det för mig. Men Jesus själv säger, jag är vägen. I bestämd form. Han öppnade den vägen med sitt eget hjärteblod. I kvalfylld offerdöd på Golgata. Jesus är unik, han är vägen. För det andra, han är unik. Han är den enda grunden, det säger Bibeln. Någon annan grund kan inte läggas än den som redan är lagd, nämligen Kristus Jesus. Är det någon mer än jag som känner att det blir mer och mer angeläget i vår ångestdrabbade värld att ha en bärande grund? Det känns ju som allting till slut är ett enda gungfly. Någon annan grund kan inte läggas. Grunden för min tro, det är faktiskt inte härliga upplevelser och känslokickar och så vidare. Grunden är Jesus själv. Det ord han talat och den försoning han utfört på korset. Jesus är den enda vägen, han är den enda grunden. Och för det tredje, Jesus är unik. Bibeln säger, han är den enda medlaren. Och jag citerar alltså ordagrant från Bibeln ikväll. En är medlare mellan Gud och människa. Han som själv gav sitt liv till lösen för många. En medlare. Kan du se honom? Han lämnar himmelens härlighet. Låter sig födas in i vår värld. Jag hävdar att ingen annan i hela skapelsen hade kunnat ta Jesu plats på korset. Jesus är unik. Ingen ängel, ingen människa av kvinna född har kunnat ta hans plats. Jesus är unik. Sann Gud och människa sann. Frästad i allt, men synden och djävulen har inga inteckningar i hans liv. Allt genom helig och ren, därför kan han bära min synd. Det här svindlar ju för tanken. Men jag har valt att tro. Jag har valt att tro och att bekänna mig till Jesus. Och på den vägen har jag djupare och djupare genom livet fått erfara kraft. Den i hans namn. Hans stöd är min död och hans liv är mitt liv. Den enda vägen. Kommer ni ihåg den gamla sången? Jag vet en väg som leder till himlens hela land. Väl för den genom mörker och prövningar ibland. Men till den ljusa staden den ändock säkert bär. Den vägen Jesus är. Jag tycker om den sången. För den tar också med kampsidan. Ibland så tenderar det att bli så förytligat kristen förkunnelse. Så det blir någon slags egotripp och lyckoreligion. Men Jesus säger någonting helt annat. Han säger att du ska lugnt och stilla beräkna kostnaden. Och vad han säger med de orden är ju att det finns ett pris. För att följa mig och vandra i mina fotspår i den här världen. Det handlar om en kamp och en kampfylld tillvaro. Men genom allt. Så vill jag vandra på vägen som leder till himlens hela land. Han är unik för det fjärde. Hans namn är det enda namnet. Bibeln säger, i inget annat namn under himlen givet finns frälsning utom i namnet Jesus. Det var aposteln Petrus, före detta fiskargrabben och före detta förnekaren. Det är han som är så rak och tydlig. Han står inför de mäktiga, de som tror sig ha makten i Jerusalem. Rådsherrarna sitter där uppradade. Jag kan se hur myndiga de känner sig på sina piedestaler. Och så har de fått tag i de här frimodiga Jesuspredikanterna, Petrus och Johannes. Och de ska försöka liksom skrämma vettet ur dem och skrämma dem till tystnad. Och de börjar med en väldigt raljerande ton. Med vilken rätt har ni uttalat det här namnet? Och alltihopa visar hur sjuk och vansinnig vår värld egentligen är. För bakgrunden till allt det här, det var att en svårt handikappad människa som hade tvingats tigga hela sitt vuxna liv, han fick en chans att leva ett bättre liv. Han får ta emot läkedom. Hela stan borde hålla fest och glädjas med honom. Men inte då. De mäktiga, de bara känner instinktivt. Det här hotar vår maktställning. Och så försöker de tala maktspråk och förbjuda de här predikanterna att överhuvudtaget nämna Jesus namnet. Det är ganska intressant. Jag predikar gärna andlighet, men tala inte ut det namnet här i stan. Jag tycker det är väldigt intressant. Det namnet vill vi inte höra. De tror de ska sopa mattan med de här smålärda fiskargrabbarna. Men de har gått i en högre skola dem. Och de har blivit döpta i heligande. Och Jesus sa en gång, när de ställer er inför rätta, då ska ni inte vara rädda och bekymra er. Den heligande ska ge er vad ni ska säga. Och vid första provet visar det sig fungera. Det står, de är där. Det är ju inget härligt väckelsemöte i Pingstkyrkan. De är på rättegång, de står vid skranket anklagade för att ha gjort gott. Vilken rätt har ni gjort det här? Då händer följande. På en tiondel sekund vänds hela scenen. För det står att den heliga ande kom över Petrus. Och plötsligt är det ingen liten förskrämd fiskargrabb längre. Han är som ett ung lejon. Och han spänner blicken i rådsherrarna. Och säger, det var ni som var med och bjöd att Jesus skulle korsfästas. Han ställer dem vid anklagades bord istället. Det var ni som bjöd att han skulle korsfästas. Men ni ska veta, han var Guds son. Och så håller han en kort predikan. Och det är så intressant också med predikningarna som återgivna i Nya testamentet. De hinner ju knappast uttala en mening förrän de redan är framme vid Jesu kors. Det är bara Jesus. Det säger mig att kristna som blir fyllda med den heliga ande, de strålar Jesus, de talar Jesus. De förkunnar Kristus för folket. Så är det. Och så slutar han sin korta predikan. Vilken appell han håller. Den ekar genom seklernas kamp. Jag tror de tappar andan, gubbarna där. Då Petrus kliver fram och tittar på dem och säger, i inget annat namn än i namnet Jesus finns frälsning. Och inte mycket att tillägga till det. Ett namn. Vi rör oss med heliga ting. Och jag känner respekt. Jag är på gudstjänst nästan varje dag året runt. Men respekten har djupnat. Jag känner respekt. Då vi sjunger de här lovsångerna. Och talar om detta som är livet i våra liv. Jesus är en verklighet. Det är sant att han har dött för att ge mig liv. Det är en verklighet. Han är vägen. Han är grunden. Han är medlaren. Hans namn är namnet som ger mig frälsning. Vi ska be Jesu namn ikväll. Att göra det är att billigt talat knäppa sina händer kring Jesu kors. Att åberopa det verk som han utförde. I hans försonargärning finns det helande kraft. Står hos en profet, Jesaja, att genom hans sår blir vi helade. Och då kanske någon undrar, kan vi verkligen tillämpa det på detta förbön för fysiskt sjuka? Ja, du kan slå upp Matteus kapitel 8 och 9 och pröva. Där berättas det om då Jesus botar Petrus svärmor. Hon låg i svår feber. Och så berättas det om en del andra starka under. Och Matteus, lärjungen, han kopplar direkt. Och då han ser hur febern lämnar Petrus svärmor, då citerar han profeten Jesaja och säger, detta hände för att profetordet skulle fullbordas. Genom hans sår blir vi botade. Nu ska vi praktisera förbön. Och jag frågar inte dig om du har ett medlemskort i en frikyrka. Alltså jag frågar inte efter sånt. Det kanske kan ju hända att du har 10 medlemskort. Jag vet, jag känner inte alla här. Jag frågar, har du något på hjärtat? Har du åkt hit ikväll med tanken att blir det förbön, då är det jag som behöver förbön. Är det någon som känner så? Tack, allt är bra, säger en del. Det är som ett mantra nästan ibland. Men vet du vad? Då det blir riktigt bra mellan Herren och dig, då kommer du ständigt att känna dig som ett behovets barn. Så blir det. Då kommer du ständigt att känna, jag vill möta Jesus. Vi har inte svaret på lidandes alla frågor, men vi har en befallning av Jesus att lägga våra händer på de sjuka, att be hans namn. Det gör vi. Handpåläggning, det hörde i Bibeln tydligt samman med förmedlandet av den heliga andes kraft. Andens dop, handpåläggning. Vi praktiserar förbön ikväll. Jag tror vi ska böja våra huvuden. Bli stilla i bön. Herre, jag ber att det ska ske som behöver ske ikväll. Förhärliga ditt namn. Du vet, Herre, om människor som just nu har en brottning i sitt inre. En kamp och en längtan. En längtan att få röra vid dig, känna din närhet. Välkommen, heliga ande. Jag vill göra det enkelt. Har du något på ditt hjärta, så lyft din hand så ska vi omsluta dig i förbön. Får göra det nu. Gud välsigne dig, vi ska be för dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Håll den uppe så jag ser den. Gud välsigne dig och dig. Och dig och dig. Var det någon mer som känner så? Det här är min kväll, nu vill jag att ni ber för mig. Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig. Det är det mest naturliga som kan ske i en kristen gudstjänst. Att vi praktiserar bön. Att vi beder. Nu har vi ingen altarrund här. Vi har ingen botbänk. Men vi har en varm gemenskap. Och vi har många i den här salen som tror på bön. Och som kommer att vara med och bära dig. Så nu vill jag be en bön först. Och medan jag ber, så ska du som räckte din hand tänka efter. Jag tror att flera av er vill ett steg till. Och medan jag ber så ska du, om du vill, resa dig upp. Och bara gå fram och sätta dig på de första bänkarna. Vi ser till att alla får plats som kommer. Och så ska vi inte försöka jaga upp någonting. Men lugnt och stilla, vi ska spela någon känd gammal psalm här. Som handlar om Jesus. Och så ska förebedjare komma och lägga sin hand på din axel. Viska namnet Jesus, välsigna dig. Så vill du ett steg till och känna, jag vill sätta min längtan i rörelse. Här där människor ber, där vill jag komma. Jag vill komma. Komma för att söka honom. Var inte rädd, ta bänkgrannen vid handen, gå fram här du. Gör det frimodigt. Nu då jag beder så säger jag, välkommen du som vill. Jesus, jag ber för alla som har räckt sina händer och bett om förbön ikväll. Bara du känner det som finns bakom varje uppsträckt hand. Du vet, Herre, om uppriktig djup nöd. Du vet om längtan, du vet om problemställningar, du vet om sjukdom. Herre, du vet allt. Och nu vill jag väl signa var och en som har bett om förbön. Jag vill signa er i Jesu Kristi namn. Jag vill signa er i namnet Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Vi spelar en liten stund med Jesus. Och så får du gå fram som känner det. Jag vill att de ber för mig. Jag tror att just såna här kvällar, då är det tillfällen som vi ska ta vara på. Och praktisera bön och känna att det kan få öppna portar. Det kan få hjälpa oss allihopa. Att vi även visar för varandra att vi är behovets barn. Så gå fram, sätt dig här. Så kommer förebedjare till din hjälp just nu.